Hur mår ni, kompisar?
Bra. Eller jag tränade i morse. Och det var jättehemskt. För jag hade huvudvärk och ont i kroppen överallt. Jag hade träningsvärk i vaderna. Utan att ha gjort något för vaderna. Och så skulle jag marklyfta tungt. Och allt kändes bara som att min kropp ville ligga ner och sova istället. Så då var jag arg. Och sen så bänkpressade jag och så var jag jättestark. Och så tänkte jag att nu mår jag bra, så nu skiter jag i typ alla assisterande övningar. Och jag gick hem och sminkade mig och tog på mig en kort kjol och en gullig topp. Och nu är allt skitbra.
Ja, du ser jättegullig ut.
Ja, tack så mycket. Jag känner mig som en liten japansk brud.
Ni matchar ju, för båda är gulvita. Vi mår bra. Vi sitter ju här tillsammans i min säng och distanspratar med dig. Jag har precis haft ett lunchpass med det här företaget som du och jag, Lydia, hjälper med friskvård just nu.
Yes.
Och jag är väldigt tacksam för din hjälp där.
Såklart. Det såg skitkul ut.
Jag kände mig svettig. Alltså vi körde bara kroppsvikt i 30 minuter. Och jag hade också brutal träningsvärk idag från ett pass som jag körde igår. Så det var så här perfekt att köra 30 minuter bara lite så här lätt och flås. Men det var faktiskt skitjobbigt. Sen kom Johanna in hem till mig mitt under passet. Och då kände jag att jag blev tvungen att vara extra stylish. Och det var excentriska armhävningar bland annat. Och det är ju skitjobbigt när man har träningsvärk i armhålorna och göra så här långsamt. Så hade jag skrivit så här, eller jag sagt till dem att gör mellan 4 till 8 stycken, så kände jag att jag blev själv tvungen att visa vad skåpet skulle stå, så att jag gjorde 8 stycken på varje sätt. Fy fan.
Ja, men alltså hon såg avskillad ut här när hon körde. Det såg skönt ut. Jag har ju så här superträningsvärk. Jag gjorde mitt första träningspass på väldigt länge. Och det gjorde jag häromdagen. Och då var det så här, jag hade gjort det också för att det skulle vara så här ett redigt rövpass. Så det var typ alla olika vinklar och röv och böj och fällning och allt vad man kan tänka sig. Och jag har sån fruktansvärt träningsvärk i röven, så jag kan knappt gå upprätt. Och då hade jag typ, den tyngsta vikten jag använde i allting var 12 kilo.
Kan du fisa?
Ja, det kan jag alltid göra. Nej, men så det är så här, jag känner när jag ska sätta mig på toaletten att jag så måste hålla i mig och sånt. Men jag tycker att det är lite härligt, för det var så länge sedan. Men jag känner också så här, herregud, hur ska det här gå när jag går in på gymmet, som jag kommer göra typ i nästa pass. Men det får läsa sig. Alla gillar träningsverk och allt löser sig med lite vaselin.
Två bra citat att ta med sig i livet.
Men hörni, jag måste få berätta en positiv grej,
ja,
på gymmet. Och det var att igår när jag då var och bänkade på mitt som jag kallar för låtsasgym, alltså mitt hemmagym, då, ni vet att man pratar om hur samhället går åt helvete och ungdomarna freakar ur och världen faller samman och sådär. Men då var det så att jag hade stått och gjort knäböj, så hade jag spanat in bänken. Ni vet när man försöker tajma att så här, jag måste hinna ta den, för det finns bara en bänk på mitt gym. Och den är dessutom kass, men skitsamma. Så såg jag att den blev ledig, så jag frågade han som körde där, är du klar? Han bara, jag ska bara torka av den. Och så precis när han går och torkar av den, då kommer det fram en jätteung kille, alltså typ ett barn. Alltså, jag tycker det är jättesvårt att säga hur gamla tonåringen är, men jag skulle tippa typ 16, kanske. Mm. Och då tänkte jag, alltså jag tänkte säga, jag släpper inte det här.
jag släpper inte den här bänken nu, va?
Så jag gjorde det klassiska, jag sa, ska vi dela? Och så förutsatte jag att han skulle säga nej. Mm. Och då sa han, ja, det kan vi göra. Och jag bara, okej, så här. Och sen så körde vi, så värmde jag upp och så körde han. Det blev ingen vila i seten. Och sen så varje set som jag la på, så la han på samma. Och sen så var vi uppe på 55 kilo. Och då så frågade han mig, kan du passa mig? Han gjorde så många han orkade på varje set. Så här. Och jag bara, absolut. Så här. Och då fick han inte upp den på 55. Och sen så körde jag. Och sen så frågade han, har du lite så här tips till mig, typ så här lite tekniktips? Jag blev så glad. Han var så gullig. Liksom, han tycker på sig, tyckte att jag var värsta tanten. Liksom. Och så då gav jag honom lite tips. Jag sa bland annat att han skulle liksom, försöka vara hård på bänken och att han skulle använda luften i bröstkorgen och spänna upp sig. Och så, här. Och så klarade han en etta på 55. Ja, och så sa han så här, han bara, det blev mycket lättare. Så här. Det jag ville säga var bara att det är så härligt att det finns så här gulliga ungdomar.
Men alltså jag tänker att det är väldigt många ungdomar som är väldigt fina. Det är också bara att så här, alltså, i största allmänhet så tycker jag att så här, folk, vuxna människor så här, hänger ut stackars ungdomar hela tiden. Jag upplever att det finns många fina. Och så får man ändå tänka sig när de är på gymmen att så här, de är ju lite osäkra och deras sätt att uttrycka det är kanske att vara lite så här, hårda.
Nej, men jag tycker det är så jävla taskigt att sätta så höga krav på liksom tonåringar. Såklart man ska lära dem att vara vuxna, men folk glömmer hela tiden hur jävla töntiga de var i den åldern. Och ska man gå runt på sin höga häst och leka att de inte får existera om de inte beter sig precis som en 40-årig man eller kvinna gör. Det är skitdumt. Och jag måste också, nu vill jag också berätta om en mysig sak som hände gällande unga tonårspojkar igår.
Ja.
Så körde jag på Tyresö för första gången och jag har ju börjat PT på Friskis och Svettis Tyresö också. Som är en annan förening än vad jag annars PT:ar på. Jättekul. Men det var ju också intressant att gå in på det där gymmet andra gången i mitt liv och sen skulle jag lära upp folk som inte heller hade varit på ett gym hur just det här gymmet såg ut och fungerade. Och jag hittade, alltså Johanna, du har ju varit där och du vet ju också att det är en labyrint.
Ja, det är ett av mina hemmagym.
Mm, det är ganska konstigt.
Det är lite labyrintigt.
Han förstår inte riktigt. Det är 1000 olika gruppträningssalar, indoor walking och ett utegym. Men i alla fall, då hade jag en ung kille, han var också 16, som var, alltså jag blev alldeles chockad. Han var så klok. Han berättade för mig att jag har kommit hit för att jag vill lära mig mer. Jag vill bli bättre på det här för jag vill kunna hjälpa mina kompisar att lyfta bättre och jag vill också rent mentalt utmana mig. För träning handlar ju inte bara om att bli stark och stor utan man pushar ju sig själv mentalt. Och jag bara, ja det gör man. Superglad. Och sen så frågade jag också lite om, så här, men käkar du tillräckligt? Får du i dig tillräckligt mycket? Och han bara, ja det är ju lite svårt. Och så pratade vi lite om det. Och sen sa han också att, nej men jag tycker att som 16-åring, som tonåring, då ska man inte tänka på kosten. Ska man inte prata om kosten? För att det tror jag bara blir, liksom, det kan bli ett riskbeteende. Så jag tycker bara att man ska köra på och käka och så får det räcka. Och jag vet inte, jag blev bara så jäkla rörd. För att det var också en påminnelse om att så här, världen går inte ändå åt helvete. Vi har kloka, starka, mogna och insiktsfulla Gen Z's där ute som kommer ta över och förvalta världen så gott.
Men var han alltså en PT-kund där?
Ja, exakt.
Men när vi är inne på det spåret så en rimlig fråga att ta upp som jag tänkte att du kanske kan svara på, Lydia, som är vanlig, det är ju hur vet man om man behöver liksom en coach eller en PT? Eller hur ska man tänka? Behöver alla en PT för att gå och träna på gymmet?
Alltså jag känner, det är väl lite som vissa resonerar att alla behöver typ en terapeut eller en samtalspartner som inte är en kompis. På samma sätt, alla, absolut kan alla dra nytta av en coach eller en PT för att man kan aldrig vara riktigt objektiv i sin egna träning. Och sen finns det ju 1000 olika anledningar till att vilja träffa en PT. Det kan ju vara liksom teknik, det kan vara upplägg, det kan vara att våga.
Det kan vara också att bara inte behöva tänka.
Ja, själv. Jag har jättemånga sådana som bara kommer in och säger att jag har haft en pissvecka eller en pissdag. Jag vill inte tänka, jag vill bara bli trött. Och så kör man ut dem och så mår de lite bättre efteråt. Men för mig blir det också svårt här, för att delvis kan man ju hävda att ja, men alla kan dra nytta av en PT, och egentligen skulle nog alla må ganska bra av att regelbundet träna med en tränare. Men samtidigt så är ju också tränarens mål att få ut människor ur det här, liksom den här codependencyn och det här beroendet. Man vill ju att personen ska känna sig självsäker nog att kunna köra själv, kunna korrigera sig själv och lägga upp sin träning. För det är väl ändå så att man arbetar ju ändå som lärare, som instruktör, som mentor, och då vill man ju inte heller att de ska behöva en.
Nej, man vill ju att de ska börja tänka själva. Det är ju det roligaste, är ju när en klient tar sig vidare själv till nästa steg. Just den här personen som du beskriver, som kommer för att man inte riktigt vet vad man ska göra, och sen så efter en period så känner de sig trygga. Då har de ju verkligen fått ut någonting. För jag kan uppleva att de här som kommer bara för att de vill köra ett roligt pass och tycker att det är kul att någon pushar dem till det, de kanske inte heller, då blir det kanske inte det här heller utbytet i att de varken frågar eller är intresserade av så här, men vad kan jag ta med mig när jag kör själv, vad ska jag fokusera på?
Nej, men och sen tänker jag också att det är väl det som är det härliga, att man kan också ha olika syften, som du var inne på, Lydia, och som du precis sa, Clara. Det är ju faktiskt så här, för vissa är det ju kanske det som just är behovet, att det är så här, de tycker kanske inte att det är så himla härligt att gå själva till ett gym, och då har de möjlighet att gå till någon som säger vad de ska göra, och de får träna lite, och sen så kommer de nästa gång och får träna lite. Det kommer jag ihåg i början när jag började jobba som tränare, tyckte jag var ganska svårt. För att det är också så här, när någon sa till mig så här, jag vill göra ett roligt pass typ, då tänker jag så här, men vadå roligt? Det är så här mark, bänk och böj. Och sen insåg jag att alla tyckte inte att det var kul, utan ett roligt pass för någon, det ska helst innehålla utfall, det ska helst innehålla typ burpees, det ska vara lite så mycket flås, och de ska känna att de är totalt slut. Det är för många ett roligt pass. Och för, jag hade inte, kunde liksom inte alls så här, liksom förlika mig med att det var ett roligt pass. Ett roligt pass för mig var ju när man fick upp och göra tunga ettor och sen ta av och göra lite treor typ i bänk. Alltså, och inte vara svettig och sen käka bulle. Så, och det där är verkligen en sån sak som jag har insett under alla år, så här, hur olika det faktiskt är varför man kommer till en tränare.
Mm. Men jag tänker ju också där att de här människorna som kommer varje vecka eller då och då bara för att få inspiration eller bara för att få liksom inte tänka, de tillhör ganska ofta den här gruppen ni pratade om förut, som kanske inte tycker träning är så kul, men de tycker träningen är okej. Och jag har några sådana just som säger att nej, men det här är inte min favoritträningsform, jag föredrar att dansa, jag föredrar att gå på gympapass, det här gör jag inte för att jag tycker det är roligt, men jag gör det för att jag vet att min kropp behöver det. Och den här kvinnan som jag tränar, vi har hållit på i liksom, alltså sen jag började i princip, så 1,5 år tillbaka. Och jag får ju också så himla mycket respekt för de människorna som fortsätter med en träningsform. Inte för att det är det de brinner för, men för att de känner att ja, men det här vill jag göra för min kropp. Det här tycker jag är värt att betala pengar för. För det är också liksom långt ifrån var jag står. Alltså vad som funkar för mig i träningsväg. Jag tränar ju så himla hedonistiskt. Jag gör det ju för att jag tycker det är roligt att jag vet inte, pusha mig själv, känna mig starkare, gilla skivstång. Medan de här personerna är lite mer så här, jag vet inte, du bestämmer, du vet vad du håller på med.
Mm, jag måste göra det här liksom, så att jag inte trillar av pinn.
Mm. Ja, men det är väl härligt att, för träning är ju för också, det är ju lätt att säga det här, att så här, alla behöver träna, och träna är viktigt för att må bra och kroppen må bra och röra på sig och sånt. Men och bara för att vi är i det och tycker att så här, för oss är det nästan lika självklart som att man borstar tänderna, eller det är typ lika självklart att man rör på sig, så blir det ju verkligen så här, för de här personerna så är det inte det. Men jag tänker att det är därför det är så viktigt att träning måste få vara olika saker, och att det är så här, att man inte heller sätter typ poäng på träning, att viss träning är bättre än annan, utan just det här att den träning du gör är ändå den bästa träningen för dig. Alltså det tycker jag är superviktigt, speciellt i den här branschen där allt ska vara så speciellt hela tiden. Med alla olika speciella grejer, du ska följa ett program och det är ju så jättehärligt för en person som vill det, men för någon som kanske bara går och tränar och tycker att det är så helt fine då att göra någonting, det är ju också träning, och det gör ju att den här personen ändå går och tränar. Om den personen kommer till dig så är det ju superviktigt att den får bara göra det där. Och det är verkligen någonting som jag insåg efter ett tag i träna, när man hade jobbat som det, att så här, ja, alla människor vill inte bänka, marka och böja varje pass.
Varför är sjukt. Du insåg det?
Ja, men lite så. Klart jag fattar att inte alla gjorde det, men jag tänker, alltså, det är ändå så här, jag tycker det är en rolig träning.
Ja, men det är ju den här skillnaden som du säger, Johanna, mellan vad är bäst, vad är bra och vad är motiverande för en annan människa. Men jag tänker på en annan sak, och det är en vanlig så här fördom om att träna med PT som jag har hört många gånger, och jag vet inte, jag gissar du också Johanna, och jag vet inte om du har gjort det Lydia, men det är det här med att många tror att man måste vara en person som är liksom som har en hög träningsvana för att kunna gå till en PT för att få ut något av det. Vad har du hört det, Lydia? Du vet det här, jag ska bara bli lite mer vältränad, sen ska jag komma till dig. Har du hört det?
Ja, flera gånger när folk säger, oh, jag är för ur form så jag kan inte köra med dig nu, men jag kommer tillbaka om ett år. Jag har tränat upp mig. Jag bara, vad fan? Det är nu du ska komma till mig. Eller någon som bara, jag är lite trött, typ så här, jag är lite trött i kroppen idag, eller jag har ont i benet så jag kan nog inte köra med dig imorgon. Man bara, jo, det kan du. För att det finns en sån fast bild om vad ett pass med PT måste vara. Att det ska vara på ett sätt, det ska vara svintungt, jättejobbigt.
Om man jämför med typ matlagning, om man ska liksom, man vill vara den här personen som står i köket i 7 timmar varje lördag och förbereder en 4-rätters till sina vänner. Det skulle man ju inte bara så här göra, utan då skulle man ju så här läsa böcker, lyssna på poddar, titta på Instagram, inspiration, kanske gå någon kurs. Alltså man förutsätter ju inte att en person kan allting om matlagning redan från början. Men med träning är det lite så, tror jag, att många tänker att det är konstigt att man inte vet vad man ska göra på gymmet. Men jag tycker verkligen en rekommendation är för de som lyssnar på det här, eller folk som tänker att de inte riktigt vet vad de ska göra på gymmet eller hur man gör, att ta en gång med en personlig tränare och säga, jag skulle vilja gå igenom grundövningar. Det kan verkligen vara en värd investering som gör att man kommer igång med sin träning och håller i den. För det är ju helt klart att det är helt omöjligt att förstå. Jag menar, det tog jättelång tid för mig att förstå också, varför ska man göra den här övningen fler gånger än vad man ska göra den här övningen? Och vad betyder att det är tungt, och vad betyder att det är lätt, och vad är ett set och reps? Och, alltså, det är som att ta körkort liksom. Har du körkort, Lydia?
Nej då, jag försökte. Jag försökte, men grejen är att jag blir helt neurotisk när jag sitter och kör. Jag kör i 20 minuter, sen blir jag helt utmattad. Och jag kan ju inte höger och vänster heller. Så,
det kan inte jag heller.
Nej, men det behöver du inte kunna.
Jo, för pappa, när jag övningskörde med pappa, då sa han, ta höger här. Och så skrek han, vad är höger? Och han bara, men det är ju bara en väg till höger. Du kan ju liksom inte köra åt vänster. Jag bara, men jag vet inte. Och sen fick pappa ta över. Och sen så kastade jag bort kanske 12 000 spänn eller något.
Men Lydia, då ska jag göra dig trygg med att det finns hopp. För då kan jag berätta att jag körde, jag tror att jag tog ungefär 48 lektioner. Mina första 12 lektioner var på en grusplan. Min körskolelärare bara, vi stannar kvar här ett tag till, tror jag. Det är nog lika bra. Jag vet inte, jag tror aldrig en bilskollärare har använt så här dubbelpedalerna så många gånger som under min tid i bilen. Fasen, alltså. Dagen innan min uppkörning, när jag hade så här provuppkörning, då körde jag i fel fil. Alltså jag körde mot trafiken. Och då sa min bilskollärare så här, han bara, Johanna, jag hoppas verkligen att det är typ, för det var på vintern, att det är snökaos och typ så här, så att du bara kan köra i 30 km i timmen på din uppkörning imorgon. Alltså det var så här, men du vet, men då ska jag faktiskt också säga, jag tog körkort på första försöket. Jag har aldrig kört så bra bil som på den uppkörningen. Och återigen, det här är mitt tävlingssinne som kommer in. När det väl gäller, då kan jag. Men alltså, sen när jag skulle köra typ med bilen, jag skulle åka och hämta min bror som jag bodde i Gnesta och han var i Södertälje i skolan, skulle åka och hämta honom. Alltså jag grät typ hela vägen in för att jag satt själv i bilen. Det slutade med att han fick köra hem. Han har då kört så här folkris och sånt i typ hela sitt liv, så han är väldigt duktig på att köra bil. Ska jag köra eller? Alltså, förstår du? Så, men sen, nu har jag kört jättemycket bil. Nu känner jag mig hur trygg som helst. Jag gör inga hastiga saker i trafiken, utan om jag missar en fil då fortsätter jag och så vänder jag när jag kan. Förut kunde jag bara så här, oj, jag åkte fel fil och så bara svängde jag in i den där andra filen typ och sånt. Jag var helt livsfarlig. Så det finns hopp, Lydia. Du kan känna att det finns en förhoppning att du, om du vill ta körkort, att du klarar det.
Du kan övningsköra med mig, Lydia. Jag är stabil.
Klara är sjukt stabil i bilen. Klara är en sån här, du vet, när man sitter bredvid så man känner en extrem trygghet när hon kör. Hon känns som att hon äger vägen.
Men gud vad fint sagt.
Jag är lite mer hispig. Klara blir dock väldigt arg på mig när jag ska läsa kartan. För jag är så här, sväng här, nej! Hon bara, nej, inte här. Hon bara, du måste zooma i kartan.
Nej, men hon använder liksom inte den här starta väganvisning. Utan hon sitter, du vet, med kartan och sitter och pekar och drar på den. Ja, skitsamma. Men det har du lärt dig, Johanna. Det är jättefint. Men som sagt, det är att gå till en personlig tränare. Det enda som är jobbiga med att gå till en personlig tränare, det är ju faktiskt att det är ganska dyrt. Men om man tänker sådär, alltså just att gå till en person en gång för att känna att man får, eller som när vi har workshops, att man går 2 timmar för att lära sig marklyft. Jag tror verkligen att det ger en väldigt mycket i sin fortsatta träning, att man känner sig tryggare, och förhoppningsvis så sticker det ju hål på massa föreställningar om att det är så himla svårt.
De flesta har ju också någon form av friskvårdsbidrag, och tänka så här, men ifall jag kan använda 500 spänn av friskvårdsbidraget till det, så är ju det svinvärt. Och också så här, ja, men om man till exempel träffar en PT en gång i veckan, eller en gång i månaden, eller varannan månad. Jag är jättemånga sådana som inte känner att de vill lägga ut liksom 600 spänn eller 700 spänn i veckan, men de kan avvara 600 spänn varannan månad och ändå känner att så här, men det här det ger mig pepp och motivation och inspiration att fortsätta köra på egen hand, och då blir det inte en sån stor utgift jämfört med det man kan lägga ut på restaurang eller en utekväll eller vad fan, en ny tröja från Mango.
Öl, ja, men när jag var i din ålder, Lydia, då mätte jag allting i öl. Hur många öl? Ja, men det är bara 3 öl så här.
Så ska jag börja tänka nu. Ja, men det där, det är bara några error.
Ja, nej, bra. Men det är klart att det är en utgift för många. Men sen vissa gym har väl till och med att de har så här gratis gymintroduktion, tror jag.
Ja.
Ja.
Och då kan man gå och liksom bredvid någon och få hjälp och gå igenom lite övningar och lite vart, ja, men så allmänt bara, och det är ju jättebra, det kan man ju få jättemycket hjälp av.
Eller så kan man göra som den här killen på gymmet gjorde med mig, alltså typ kör med någon, men det fattar jag att kan vara jätteläskigt, men om du tränar bredvid någon så kan man alltid också fråga om det är någonting som man undrar. Hörrni, knäböj är ett ämne som vi aldrig har pratat om i den här podden.
Ja, förmodligen aldrig någonsin.
Jag skojar bara. Nej, men jag tänkte faktiskt att vi skulle prata lite om knäböj igen. Och det här är utifrån vad jag har snappat upp lite diskussioner i vårt community på Facebook, Styrkebyrån Community, och även i våra träningsgrupper med program vi har, så dyker ofta diskussionen upp kring knäböj, och det tycker jag är jättebra att folk vågar lägga ut och fråga om så här, ja, men mina knäböj känns inte så bra, och både jag och säkert ni också har många gånger haft kunder som har kommit till mig eller till er då och beskrivit att det är någonting fel med deras knäböj, säger de, eller liksom jag får inte till det, jag vet inte. Oftast kanske de säger, jag vet inte om jag kan göra riktiga knäböj för det är något som känns konstigt. Och då tänkte jag, apropå det här med PT, att det är lite public service av oss om vi skulle kunna lyfta några av de sakerna som man faktiskt på egen hand kan testa med för att se om ens knäböj känns bättre. För att jag tror att vi alla tre är överens om att det finns inte en knäböjstil som är den korrekta som alla ska göra. För så var det liksom för 10 år sedan på internet bara. Då var det ju så här, du ska, jag kommer ihåg han, vad är det han heter? Han som kör Snake eller Skorpion, det är skitsamma, den amerikanska crossfit-snubben som var väldigt mycket inne på det här med att sitta på huk och så ett tag. Och han bland annat sa ju så här att om man inte kunde sitta på huk i 30 sekunder, då skulle man inte göra knäböj med vikt. Men, så att, men där är vi liksom inte riktigt idag, utan idag, alltså, det är jätteofta som jag säger till folk så här, men du kanske inte behöver göra djupa knäböj för att du kanske inte ska tävla i styrkelyft liksom. Alltså, alla kan ju hitta någon stil som de känner känns lite mer bekväm, och är det inte lite det också med knäböjen att när man känner att det känns lite mer bekvämt, då är man ju lite så inne på rätt spår med sin egen personliga teknik.
Ja, absolut. Och just det här att, jag tänker att man får inte heller ha för bråttom för att få en teknik som man känner sig bekväm med. Det tar lite tid. Och det, jag upplever också att många som inte riktigt känner det där, de söker också efter den där nyckeln som ska göra att allt bara klickar. Mm. Och den där nyckeln, jag vet att när, apropå det här med Peter som vi inledde så här, hela det här samtalet med, att i början så är man ju också väldigt fokuserad själv som tränare att så här, hitta allas nycklar. Alltså man vill verkligen så här, men gör det där så kommer det bli bra. Men också inse att det är faktiskt tiden som oftast ger den där känslan av att ja, men nu känns det rätt bekvämt. Bekvämt som i att rörelsen känns bra, inte kanske att det är en, för, att det är en tungvikt, för det känns ju aldrig bekvämt i knäböj. Att man har en vikt.
Ja, men knäböj är ju ändå, om man tittar på de här basövningarna skulle jag säga att det är den mest avancerade. Okej, bänk är väldigt tekniskt, det måste jag erkänna. Men knäböj, det är så många saker som ska, du ska liksom veckla ihop alla dina leder samtidigt och sen ska du gärna göra en synkad rörelse. Så det är inte så konstigt om det känns lite konstigt. Och en knäböj med kroppsvikt är, kommer inte kännas likadant som en knäböj med en skivstång på ryggen. Men jag tänkte, jag har skrivit upp några så här punkter som jag tycker att kan vara lite så grejer som man kan testa. Så tänkte jag att jag slänger ut dem till er och så får ni säga vad ni tycker. Och den första, det är någonting som jag tänker på, Lydia. Jag vet inte om du har behållit det nu, men du vet när vi poddade för en tid sedan om det här med att du kände dig lite sliten efter ditt träningsprogram och skulle du bara göra saker som du tyckte var kul. Då helt plötsligt så la du upp en grej på gymmet att du bara, ja, jag har testat att köra lite smalare knäböj och det känns ju skitbra. Och då tänker jag på det här med bredden mellan fötterna i knäböjen. Har du behållit det eller har du gått tillbaka till dina lite bredare böj?
Nej, jag har faktiskt behållit den tekniken. Och det känns både bra och dåligt. För att nu har jag ju kommit in i den här lite nya rörelsen där jag verkligen gick från att stå lite bredare och öppnade upp höften, pressade ut knäna maximalt åt sidan för att komma in också mer rakt med höften under bålen, om ni förstår vad jag menar. Istället för att liksom fälla fram knäna lite mer och komma bak med höften. Och nu har jag gjort lite av en så här hel sväng. För att när jag står smalare, då känns det bara onaturligt att pressa ut knäna lika mycket. Så nu måste jag jobba lite på ett annat sätt. Men det som är så jäkla härligt är att med den här tekniken, även när jag kanske fäller lite mer i överkroppen och i höften, så håller jag hela ryggen under uppvägen. Och det är det liksom jag har fått jobba så mycket med. Så att, och jag märker även både när jag filmar och kollar på mig själv att mina knän är lite darriga på nervägen och ena knät vill sticka in lite mer än det andra på uppvägen. Men det känns också som att jag får bättre tryck från marken. Det blir inte lika, liksom, vad ska man säga, när man står bredare kan jag verkligen uppleva att det blir lite scattered. Att höften är lite överallt, knäna är lite överallt. Jag förstår inte riktigt hur jag konkret ska pressa mig uppåt. Och det påverkar ju anspänningen i hela kroppen om man känner så.
Men varför hade du breddat ut böjen från början då?
Jag började smalt. Sen så såg jag lyftare som lyfte bredare. Och så liksom kröp jag ut kanske månad för månad. Mm. Och sen så när jag filmade mina lyft någon gång då, liksom i, kanske vad var det, mars, maj, nu mars, april och sånt där, så insåg jag att Sättet jag böjer nu jämfört med när jag böjde 115 kilo, vilket är så mycket jag någonsin lyft, är mycket bredare. Alltså nu, jag har breddat ut. Och då fick det mig att tänka att ja, men tänk om en av nycklarna till att jag lyckades grisa upp 115 var för att jag hade en lite mer kompakt position. Och man vill ju gärna tänka så. Liksom, alltså, om jag ändrar en grej, då kanske jag har hittat min magic fix. Ja. Då kanske jag kommer böja 120 helt plötsligt. Och så är det ju såklart inte. Men det är alltid mysigt att ha det lilla. Så här, känna att men gud, om jag bara ändrar en grej, då kommer jag bli bäst i världen.
Men jag tycker det är jättebra att höra dig prata om det här. För nu pratar vi ju liksom om en person som böjer mycket mer än tresiffrigt. Och inte bara en nybörjare, men som blir tydligt då att även en person som har knäböjt mycket och tungt experimenterar ofta med sin teknik. För att det är ju också en del av det som är roligt med att träna. Så bara att man liksom, om mina knäböj inte känns så bra och jag har testat att knäböja i 3 månader, så betyder inte det att jag någonsin kommer att sluta att hålla på med min teknik. Och jag har också hållit på jättemycket med smala och breda böj och så vidare också. Och jag minns så tydligt en gång, och jag kommer ihåg att jag skickade meddelande till dig då om det, Johanna, att jag gjorde boxböj. Alltså jag satte mig ner på någonting. Och då gjorde jag sån här typ lite så här westside breda böj, för att jag tänkte att det var bra för mig att träna höft och baksida och, ja, du vet, testa en annan teknik. Och så fick jag lite så här feeling och kände mig stark, så jag la på 100 kilo och var ensam i en så här PT-studio som jag hyrde, så jäkla dumt. Och så sätter jag mig ner och liksom tappar anspänningen där nere och kommer ju inte upp och bara sitter där ensam på den där lådan med 100 kilo på ryggen. Och då flyttar jag bara ihop fötterna och ställde mig upp. Och då fattar jag ju så här, aha, jag är starkare när jag har smalare mellan fötterna. Så är det bara. Sen brukar jag träna lite bredare i andra övningar för att just träna lite andra vinklar och sånt där. Men jag har helt släppt att jag ska göra en bredare böj. Och jag tror att jag gör väldigt smala knäböj. Det kanske också ser lite märkligt ut. Men jag upplever precis samma som du, Lydia. Att jag känner att det är jätteskönt att ha en riktigt låg stång med smala böj. För jag känner att jag verkligen kan använda hela, alltså bålen och ryggen på ett annat sätt då. Men det jag vill säga med att ta upp den här punkten, bredda eller smalna av fötterna, det är någonting som jag tycker att man kan testa om man känner att ens knäböj känns lite konstiga. Att man testar att göra några knäböj med en viss position och sen så experimentera med att bredda ut och sen se om det känns någon skillnad och om det känns bättre. För jag menar, som Johanna, du har ju alltid också gjort väldigt breda böj och du har också mycket ben. Alltså det är mycket ben på barvelid. Och just det här med att så här veckla ihop. Det blir ju lite så här kortare sträcka om man står bredare. Men sen har ju du också faktiskt senaste åren smalnat av dina böj igen.
Ja, jag gjorde en förändring när jag började träna med Angelica faktiskt. Där jag smalnade av och också egentligen fick en lite mer upprätt stil för att inte jag skulle ta så himla mycket med ryggen. Jag tycker det är kul, jag brukar sitta och kolla lite på gamla filmer när jag lyfter tungt, för det får jag hybris av. Och då kollade jag faktiskt inte alls så länge sedan på mitt lyft på SM. Och då säger ju den här som kommenterar lyftet, så säger han bara så här: det där var mycket rygg, ja.
Ja, men du kallade dig själv för lite så här fällknivstilen.
Ja, jag fällde ju jättemycket och jag rätade ju nästan ut bena och typ sen gjorde en good morning, så jag är extremt stark i good mornings. Men jag tänker att alltså, just det här att, som du sa, Clara, att man vågar testa. För mig var det ju, när jag gjorde den här förändringen så kände jag ju så här, men åh gud, det här känns ju jätteovant, för att jag var van att göra på ett annat sätt. Men sen när jag gjorde mina tyngsta lyft, ja, inför det SM:et efter som inte blev, och sen så har hela allting bara raseras. Men vad heter det? Men alltså det lyftet jag gjorde då helt plötsligt gjorde jag ett så ganska upprätt lyft med smalare liksom fotbredd, och det kändes jättebra. Så det handlar ju om, även fast man testar, så måste man också inse att det tar tid. Alltså man kan inte bara testa och tro så här, men nu vart det jätteskönt att göra så här. Men där, det som främst är varför man skulle välja det ena eller andra, det handlar ju kanske lite om också så här, vill jag komma ner djupare, vill jag göra en djupare böj, ja men då känns det bättre om jag står så här, lite bredare till exempel, ja men gör det då. Alltså att man måste också säga, vad är mitt syfte? Ska jag tävla, då har jag någonting att förhålla mig till. Jag måste böja under parallell. Och då är det också så här, då måste du hitta en stil som funkar och gör det även på de tunga lyften. Annars är det så här, det spelar ju ingen roll. Hitta någonting där du känner att det som passar din kropp. Alltså den fotbredden som gör att du får en skönare rörelse. Stå så. Det finns inga regler att du måste stå smalt eller brett. Och Klara, du har ju verkligen hållit på och laborerat med det här hur mycket som helst. Och så är det också så roligt, för varje gång som du typ ändrar så är du ju så här sjukt positiv. Va? Det här är typ, ja men nu tror jag att jag verkligen har hittat det. Kolla, nu kommer jag ner så här djupt. Och sen bara, nej men alltså jag ska testa det här. Nej men nu ska jag stå så här smalt igen. Och det är också så här med marklyften.
Ja, gud.
Det är lite samma sak, och det är så tydligt att du, Klara, blir starkare i en smalare position, både i marklyft och knäböj.
Ja.
Men att du också är så här, nej men nu ska jag köra breda, och sen bara, varför gör jag ens det här? Ja. Jag hatar det typ, och jag har ingen kraft i dem. Och så går du alltid tillbaka till det smala. Så du är ju så här, du är ute och fladdrar med fötterna lite i olika bredder, och sen går du ändå tillbaka till ditt supersmala typ i båda.
Ja, precis. Men jag tänker, en av anledningarna till varför man som PT kan testa olika med en klient med fotbredd, det kan ju vara just sådana här saker som du ju sa, Johanna, att man ser att klienten faller fram väldigt mycket, vilket gör att den kanske saxar upp rörelsen, eller att den inte kommer ner under parallell, och så tänker man så här, om vi testar att öppna upp höften lite så kanske den kan komma ner djupare, eller att det är liksom, ja, och då kommer vi faktiskt in på nästa punkt. Om jag ska gå vidare till den, nu när jag var ciceron men drog igång ett långt babbel istället. Eller att personen till exempel inte klarar av att, eller att man följer, snarare så här, att knäna pekar rakt fram. Det är en sån här nybörjargrej som man kan se. Det är jättesvårt att sätta sig ner i en djup knäböj om man står både smalt och knäna pekar rakt fram. Alltså då menar jag mot väggen framför en. Så att en grej som jag tänker man kan testa, och vad tycker ni om det? Det är just det här med, följer dina tår, dina knän i din knäböjs position. Är det någonting som ni brukar säga till folk på gymmet att de ska testa?
Ja, alltså just, vi tjatar ju jättemycket om led i linje. I alla våra program också så har vi en så härlig bild när vi knäna fladdrar åt olika håll. Alltså just led i linje med syfte att liksom följa kroppens naturliga rörelse på något sätt. Att jag är en böj och jag står med tårna lätt pekandes utåt, vilket för, nu generaliserar jag, de allra flesta skapar bättre förutsättningar i böjen, alltså att tårna pekar snett utåt. För att få led i linje så behöver då knäna följa tårna.
Mm.
Det brukar jag skulle säga att jag jobbat ganska mycket med i rörelsen, att de ska ändå känna det, för att det oftast blir mer följsamt.
Mm. Så vet man med sig att det känns lite konstigt, så kan man kolla var dina tår pekar någonstans, kolla var dina knän pekar någonstans. Är det åt varsitt håll? Testa att laborera lite med det.
Jag vill bara säga en grej om det här med tårna som följer knäna och även punkten innan. Det finns en fantastisk lyftare som jag är väldigt inspirerad av. Hon är fransk och heter Lia Bavoil eller något sånt där. Jag vet inte om ni har sett henne. Hon är skitcool. Jag tror att hon knäböjer 220 kilo och väger runt 60 kilo. Hon är ett monster. Ja, hon är superhäftig, har blivit uppmärksammad på den stora Instagram-sidan King of the Lifts. Och där har hon fått väldigt mycket hat för att hennes böjstil
är
ganska
sett det här.
Unik. Ja, hon står supersmalt.
Och knäna pekar inåt.
Knäna pekar inåt. Nu har hon jobbat på det för hon fick höftproblem. Men hon jobbar ju i en böjstil där hon står smalt. Hon driver fram knäna bak höften. Hon öppnar inte höften särskilt mycket. Är svinstark i den stilen. Och jag tänker gissa att det beror ju delvis på att hon är råstark och kan jobba på det sättet, men också för att hon har grym rörlighet. För en sån stil passar ju inte särskilt bra ifall man är stel i fotled eller höften strular. Och i och för sig med henne så blev det ju så att höften började strula. Men det är jättespännande att följa hennes utveckling liksom sedan ett år tillbaka. Där hon nu har gått ner i vikter, men man också ser att hon kan stabilisera i knäna utan att hon för den delen liksom vinklar ut tårna särskilt mycket mer. Det är bara att knäna nu går rakt fram istället för in. Och det var ju typ hon som fick mig att vilja smalna av. För jag vill böja som den här Lya. Hon är, eller Lya, jag vet inte, franska, vem vet sånt. Svincool. Man kan kolla upp henne om man vill ha lite pepp. Hon är även högljudd och skriker och har ett galet franskt team med sig i varje video.
Jag kan tänka mig att det är många i kommentarsfältet som har åsikter när såna här stora konton repostar. Men det du säger nu, då återkommer vi till det som vi sa innan vi började dra de här punkterna. Och det är ju så här att om det känns bra så är det ju förhoppningsvis också en stil som är lite mer fördelaktig för dig. För att antagligen har ju det känts bra för henne, alltså den stilen från början. Hon har känt att så här, här får jag power, och då har hon kört på det. Och som sagt, som vi sa från början också, det finns ju inte en stil som passar alla, eller att det är så här någon regel. Och det är lite nästa punkt som jag tänkte säga att man kan testa olika, och som jag säkerligen att alla vi tre har testat lite olika där också. Och det är ju det här med stångplacering på ryggen. Därför att när Johanna och jag började jobba med styrkelyften, då fanns det till och med en sägning. Du kanske inte ens har hört det här nu, Lydia, för att det är så himla gammalt nu. Där man sa så här, om du har en hög stångplacering ska du göra smala knäböj och sitta djupt. Om du har en låg stångplacering ska du göra breda knäböj och sitta bak. Mm. Och det stämmer ju inte. Alltså, enligt mig så handlar det om biomekanik och hävstång och hävarmar. Alltså varifrån du hämtar kraften, var du har tyngdpunkten och var du liksom känner att du har mest stabilitet. Men har ni också, jag vet att du har gjort det, Johanna. Lydia, har du testat och med, jag väntar nu, det var väl du som ändrade förresten på din förra tävling helt plötsligt till en hög stångplacering.
Ja, det var jag som inte kunde, jag kunde bara ta mitt första lyft. Jag kunde inte ens komma liksom 15 kilo från mitt PB för att jag höjde upp stången och ändrade hela min teknik. Så ja, jag har testat.
Du tänkte att du skulle göra en tyngdlyftningsböj helt plötsligt?
Ja. Och det gick inte bra för jag är ingen tyngdlyftare.
Ja, men det är ju så här, och vissa gillar ju att ha en hög stång. Medans jag upplever att många faktiskt också, även bland de som är ganska nya till knäböj. För man kan ju tänka sig att en lite lägre stångplacering är någonting bara för den som lyfter mycket och har lyft länge. Men att dra ner stången lite grann blir för många, upplever jag, i och med att tyngdpunkten förflyttas lite då. Du kommer närmare centrum i kroppen balansmässigt, så kan det funka för ganska många. Och dessutom, en nybörjare upplever jag, är att har de en ganska hög stångplacering, så tycker de ofta att det är ganska obehagligt också, för att de lägger den ganska nära nackkotorna, och vissa tenderar då att börja hålla på och twerka lite med bröstryggen och liksom, ja, krångla till det lite. Så att våga liksom dra ner den lite grann kan vara någonting med att laborera med om man känner att ens knäböjstil inte känns helt bekväm. Eller tycker ni att jag är för generaliserande nu?
Nej, jag tycker det är helt rätt. Och jag tänker ju också att folk har lite idéer om att man antingen kör high bar eller low bar. Och sen ska det inte finnas något mellanting, men såklart finns det det. Alltså, vissa människor kanske vill placera någonstans i mitten, för att då känner de att ja, men de får både den här liksom raka knäböjspositionen som man ofta får av en lite högre knäböj, men de får mer höft av att den är lite mer mittemellan. Så bara prova att flytta ner, alternativt flytta upp lite och se vad som händer med rörelsen.
Ja, och man behöver inte vara rädd för att man ska tappa den, för man sitter ju inte helt upprest med ryggen så att den kan glida ner. Plus att man har händer som håller i den också. Förhoppningsvis har man också lite traps som man kan gnussa in den i.
Ja, men jag tror också att det hänger, alltså just stångplaceringen, det som begränsar många, det är oftast inte vad de tycker att ha den på ryggen på olika positioner, utan det är ju oftast handleder, armbågar, alltså andra saker som gör att det blir svårt för dem, för att det också är lite ovana. Jag har ju till exempel min stång ganska långt ner, och jag till exempel måste lägga tummen på utsidan av stången. Och för att det ska bli liksom en bekväm rörelse. Och när jag har mina tyngsta perioder, då kan jag känna lite i mina armbågar också. Mm. Absolut inte någon större. Men just när man har de här tyngsta inför tävling eller när man har tävlat. Då, för det blir ju ganska påfrestande för armbågarna. Och där upplever jag för många att det är det som händer. Att när de flyttar ner stången för mycket så klarar de inte riktigt att ha en position som blir gynnsam.
Nej, men det är ju min nästa punkt om jag får gå vidare. Mm. Kära vänner, ja. Och det är ju faktiskt det här med greppet. Som du sa, Johanna, så hänger det ju ihop lite grann med stångplaceringen. Jag som har, tror jag, en ganska låg stång. Jag har ändå ett smalt grepp när jag knäböjer på stången. Men alla har inte rörligheten till det. Och generellt brukar det vara så att ju lägre stång man har, lite mer måste man flytta ut händerna bredare för att inte säcka ihop totalt då i bröstryggen. Men greppet runt stången, både hur man håller tummen där, men också var man greppar någonstans på stången och lite hur det påverkar ens handleder, det är ju också någonting som man kan laborera med om det känns lite obekvämt.
Ja, nu vart jag så här, började kolla på bilder hur jag håller, hur brett jag håller. Men jag håller den också ganska smalt faktiskt. För att jag vill också ha den här kompaktheten. Alltså jag vill trycka ihop mig så att min stång, stången, mina händer och mina armbågar, de liksom kompakterar hela överkroppen.
Mm. Hur håller du greppet, Lydia? Nu ser jag det inte framför mig.
Nej, men ganska smalt. Och jag gör, för Johanna, du sa att du brukar köra med tummarna över stången, eller hur?
Ja, precis.
Ja, och det är jag med, för att jag känner att om jag ska försöka greppa tag i stången med tummen, alltså liksom runt i ett fullt grepp, då krampar det för mycket för mig i handled och axel och armbåge. Så att, och det är ju liksom inte det vanligaste, utan de flesta brukar ju ha ett ganska hårt grepp med tummen runt. Men jag har upplevt för mig att det blir mindre påfrestning på axel, armbåge och handled av att lägga över tummen, kunna smanna av greppet så mycket som möjligt för att just, ja, men som Clara sa, gnussa ihop liksom i ryggen och trapsen. Gnussa är ett väldigt bra ord för övrigt.
Det är fantastiskt ord faktiskt.
Men en annan sak som jag brukar säga till folk som är osäkra på det här med greppet, eller att de hamnar i den här positionen att de har extremt krökta handleder, det är att försöka vrida upp knogarna mot taket när de väl håller i stången. För det gör ofta också att armbåge och handled kommer i en lite mer rak linje under stången. Sen, alltså, de här sakerna är nu så här, det funkar inte för alla, för alla har inte den rörligheten. Och då har man inte den rörligheten. Och jag upplever att det ofta är just rörligheten i bröstryggen som begränsar i om man kan ha arm och handled och armbåge under stången, eller om man måste bredda ut och vinkla ut och så vidare. Men det är såklart härligare för våra leder om vi kan behålla, som Johanna sa innan, led i linje, inte ledig linje som jag hört att vissa tror att vi tjatar om, men förlåt, vi kan vara lite så här inifrån och ut ibland. Men testa och laborera med sitt grepp. Och sen har vi en till grej, Lydia, vad tänker du om det här som också hänger ihop med grepp och som också hänger ihop med stångplacering, armbågar, våra älskade armbågar?
Ja, men jag tänkte ju där delvis lite det vi pratade om, alltså att vi ska, många har ju problem med att de fladdrar bak med armbågarna, och det som händer när vi kommer bak alldeles för mycket med våra armbågar i en knäböj, det är ju generellt att vi tippar framåt med bröstryggen och har svårt att pressa med benen för att vi är så framåtlutade. Så att kunna både komma ner med armbågarna, försöka få, på tal om led i linje, att låta armbågarna gå längs med ryggen hela tiden. Och det är ju jättelätt att se själv när man filmar. Går mina armbågar i led med kroppen eller går de alldeles för mycket bak? Det är ju en grej. Men sen också, på tal om det här med anspänning, man kan ju prova bara vad som händer om man antingen pressar ut, alltså vissa håller ju med armbågen både rakt ner och till och med lite utåt, vilket innebär för många att man då tappar anspänning också. Alltså om man bara provar att liksom dra in armbågen mot kroppen, så kommer man också märka att, ja, men det blir tajtare i skulderbladsområdet. Och det, så här, tajthet är ju A och O i alla tunga lyft.
Ja, det var ju det du sa, Johanna, också, varför du gillar att hålla allting lite där. Lite så här chicken wings, tänker jag. Men vissa har ju inte den rörligheten, som sagt. Och vissa har ju ibland också den här tendensen att på väg upp i en knäböj så trycker de fram armbågarna framför stången, alltså framför kroppen. i någon slags, jag vet inte riktigt vad som händer där. Och det tror jag också ibland kan ha att göra med rörligheten i bröstryggen. Att det kan påverka uppåt vägen. Men testa att laborera med stångplacering, grepp, armbågar. Och sen har vi den sista punkten här som jag vet att båda ni två tänker när ni gör tunga knäböj. Och det är dra ner stången mot ryggen för rakare bröstrygg. Vad tänker du där, Lydia?
Så när man ställer sig upp från en knäböj som är tung, då är det väldigt vanligt att man faller fram lite, och det har att göra med tusen olika saker. Men jag har upptäckt med min knäböj, med många andras knäböj, att det blir lättare att hålla upp bröstet och bröstryggen om man liksom visualiserar att man pressar bort marken med benen samtidigt som man drar ner stången mot trapsen och ryggen. För att när man drar ner, då kommer man också per automatik brösta upp sig lite. Och då blir det lättare att hålla den här positionen hela vägen upp till utlåsning. Och det är ju speciellt för mig på tunga lyft, alltså när jag jobbar på liksom över 90% av max, där jag känner att jag lätt tappar balansen och kommer fram på tårna. Och då kan det liksom rädda upp ett tungt lyft.
Ja, jag håller med där. Jag har exakt samma. Så jag jobbar jättemycket med det, och det som du säger på de tyngre lyften, just av anledningen att det blir lite, återigen, för mig känns det lite som att jag blir ännu kompaktare, och jag kan hitta kraften på ett helt annat sätt när jag trycker ner stången i ryggen. Och jag tycker faktiskt att det är ett väldigt bra cue till, alltså cue, alltså när man ska ge feedback till någon, att många ska tänka på det också, av anledningen att jag upplever då att folk inte på samma sätt svankar när de ska trycka sig upp. För annars är det här chest up, alltså upp med bröstet, är ju annars här ganska vanligt som många tänker när de ska upp. Och det tycker jag gör snarare att de då svankar. Det här att trycka ner stången skapar en kompakthet, och också att de behåller anspänningen i bålen på ett annat sätt. Så ja, jag tycker också att det är en väldigt så här, skönt själv och en bra cue.
Mm. Men ska jag sammanfatta de här punkterna som vi precis har gått igenom då? För den som vill testa lite olika saker på egen hand, om man inte vill gå till Lydia Bäckman på Friskis och Svettis. Några knep som man kan prova om dina knäböj inte känns helt hundra. Testa att bredda ut eller smalna av mellan fötterna, fotbredden. Kontrollera att dina tår följer knäna. Liksom testa lite olika där, om du ska flytta ut tårna lite mer åt sidorna och låta knäna följa, eller om du ska göra tvärtom. Testa lite olika stångplacering. Testa lite olika grepp, alltså bredden i greppet, och även kanske tummarna, om du vill ha tummen på samma sida som de andra fingrarna eller inte. Testa, kolla hur du gör med dina armbågar, om du kan få den här kompaktheten som ni pratar om i överkroppen genom att smalna av mellan armbågarna eller bredda ut dem för att det känns för stelt annars. Och sen den sista, dra ner stången mot ryggen så att du kan liksom trycka upp bröstryggen i den mera. Alltså du tänker ner fast du ska upp. Vad säger ni? Var det en korrekt sammanfattning?
Ja,
men perfekt.
Så snärtigt. Mycket, mycket bra.
Ja, men gud vad bra.
Nu blir man ju supertaggad på att böja.
Ja.
Jag vet, jag bara att jag har så fruktansvärt ont i rumpan.
Jag också. Jag vet inte ens hur jag ska kunna böja. Men det kommer.
Det kommer.
Det kommer, den kommer.
Fan vad härligt. Jag ska definitivt testa det här med att dra ner stången i ryggen nästa vecka. Nästa träningspass när jag ska gå och göra knäböj. För den har jag inte tänkt lika mycket på, tror jag, av de här grejerna. Annars är jag nog färdig laborerad med mina knäböj. Jag orkar inte, alltså, jag kommer köra på de här nu.
Ja, och jag tänker precis det du säger nu. Måste man också tänka om sig själv ibland när man håller på så här. Ibland måste man bara få köra. Man kan inte hela tiden hålla på och laborera med olika saker. Alltså man måste bara få böja.
Ja, och det är faktiskt helt sant, Johanna. Det borde vi understryka. Att om du är ny till knäböj och inte har hållit på så länge, som du uppenbarligen hör, så även personer som har hållit på i flera år med sina knäböj håller fortfarande på och laborerar. Tänk på att bara göra knäböj regelbundet en eller flera gånger i veckan under en period kommer göra att det känns bättre. Så det kanske egentligen är vårt bästa tips.
Ja, för att det är också så att vi säger så här, träning ska inte vara komplicerat. Och sen har vi pratat nu en timme om hur du kan ändra och korrigera din egna böj.
Mm. Ja.
Så sätt dig ner och ställ dig upp med en stång på ryggen så kommer du bli starkare i knäböj.
Ja, bra. Men då säger vi så kanske.
Ja, det tycker jag.
Ja.
Skitbra.
Bra jobbat hörni. Ja.
Skål.
Puss och kram.
Puss.
Vi hörs igen om en vecka då.
Ja.